Jajamän, hörni, signaturmelodin, den har ljudit ut hyfsat i alla fall snart alldeles strax där. Det betyder att Geekpodden är tillbaka igen. Och vi som sitter där idag, jo, det är jag, Magnus Sörensen.
Och Fredrik Forninger, härligt att vara här, Magnus.
Ja, det är magiskt att vara här. Du, jag har en härlig fråga till dig.
Kör!
Geekpodden, vi är nominerade till någonting.
Ja, vi är nominerade till Guldpodden. Och vet du hur många kategorier, Magnus?
6 stycken kategorier, helt sjukt.
Det är helt sjukt. Och tack, vi såklart riktigt ett sånt stort tack till alla er lyssnare. Ni är fantastiska. Alltså vi var så här glada om vi blev nominerade till en kategori. Och ni nominerade oss till 6. Och det innebär alltså vi är den podden i hela Sverige som har flest nomineringar om man kollar till antal kategorier sett. Och det är... Det är helt magiskt. Vi är bland annat, alltså, vill du gå igenom vilka det är vi är nominerade till?
Ja, jag kan försöka. Årets podd, årets spelpodd, årets film- och seriepodd, årets kulturpodd, årets nöjespodd och årets humorpodd.
Hobbypodd.
Hobbypodd, ja. Ja. Så här, och förra året då vann vi som bästa spelpodd, vilket är jätteroligt. Och det är så kul för det är verkligen lyssnarna som röstar all the way. Så nu vill vi faktiskt inleda med att säga tack för alla nomineringar och herregud, snälla hjälp oss att plocka någonting här. Rösta, rösta, rösta. Be era vänner, bekanta, mormor, farmor, brorsan, ert ex, alla möjliga, in och rösta på Geekpodden i de här kategorierna.
Och då går ni in på www.guldpodden.se och sen så är det bara klicka i Geekpodden här, det är jätteenkelt. Och då blir vi superglada.
Det blir vi. Och det finns andra grejer som gör oss glada också. Och det är saker vi gör på fritiden, saker vi gör. Vi gör ju mycket nördigt, härligt. Vi unnar oss mycket.
Mm, det är underbart. Det är kanske därför vi är nominerade årets humorpodd.
Ja, men förhoppningsvis hörs det att vi har kul. Och jag tror ju fortfarande att humorpodd är vi nominerade till för att Florian har sina utsvävningar ibland.
Det är ju, han är ju den roliga av oss.
Vi är komisk guld. Ja, vi gillar ganska ja, vi är... Men han är ju komisk guld utan att tänka på det, tror jag.
Så är det ju. I vilket fall som helst, super, super stort tack. Vi är så jäkla glada. Och nu ska vi då hedra detta med ett jävligt matigt, roligt avsnitt där vi tar tempen på popkulturen just nu, kan man säga.
Ja, precis. Och apropå att unna sig saker så är det så här, Fredrik. Årets julklapp, den är alltid intressant varje år. Mm. Det var 2 år sedan, tror jag. Då var det väl brädspelet som var...
Helt fantastiskt.
Och då blev man så glad. Man var så nöjd. Mm. Alltså, någonting som vi älskar så mycket och pratar om så mycket, håll på med så länge, något som... underhåller oss på fritiden blir framlyft ordentligt.
Ja, det var ju bland det roligaste året att göra avsnitt kring årets julklapp. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det var förra året. Var det årets doft eller var det så här, en doft eller var det hemstickat? Jag kommer inte ihåg. Kommer du ihåg det?
Ja, jag minns faktiskt inte. Det var uppenbarligen ingenting som satte spår i alla fall.
Nej. Och nu vet jag faktiskt inte vad som har blivit årets julklapp. Är det avslöjat än?
Nej, ja, det är det. Och det är därför jag är här.
Är det därför du är här?
Nej, jag är för lämnade ut först. Nej. Så här är det, Fredrik. Årets julklapp, okay. Sverige 2025.
Får jag gissa? Jag får gissa. Jag måste få gissa. För de brukar ju ta någonting som är aktuellt och som man ser potential i att utvecklas. VR och sånt har ju varit. Det är ju ett eget en egen YouTube-sätt för att sända live.
Ja, alltså casting-sätt,
ja,
tänker du så?
Ja, men det är en backlot, en studio kanske.
Herregud, jag tänker om alla blev vloggare helt plötsligt.
Ja, men det känns som att det är i tiden. Eller så är det mobilspelet. Alltså det generellt sett, mobilspel skulle kunna vara ett julklapp. Ja. Jag vet inte, eller så får jag tänka helt utanför boxet och tänka så paraply. Nej, det är skittråkigt.
Ja, vet du vad? Du kan hålla på i så länge som helst. Så här är det. Årets julklapp 2025 är vuxenleksaken, Fredrik. Vad tänker du på då?
Vad sa du nu?
Vad tänker du på? Alltså, det är vuxenleksaken. Alltså, vad tänker du på då? Vuxenleksaken.
Alltså, pratar vi snusk?
Du får prata vad du vill. Vad tänker du på när jag säger vuxenleksaken?
Tennis. Nej, det gör jag inte. Jag
tänker, vad gör du med tennisrack?
Ja, det kan man ju fundera på.
Ja, det kan man.
Man kan ha ganska roligt med tennisrack. Mm. Och bollarna och sådär. Men...
Ja.
Nu blev vi fnissiga här.
Ja,
du tog mig lite på sängen.
På sängen. Nej, vi går vidare för du kan hålla på länge. Som vi kan dra paralleller till detta hur mycket som helst. Vuxenleksaker, jag tänker att du tänker lite snuskigt eller lite intimt.
Ja,
men, ja, det kan ju vara. Men det är ju främst så här att vuxna ska unna sig kanske lite mer... grejer, lite finare grejer som underhåller dem på fritiden. Till exempel avancerade byggsatser, målarböcker med detaljerade mönster eller samlarobjekt och sådär. Och där kommer det ju liksom även in så här brädspel och alltså att vuxna unnar sig lite lek på sin fritid.
Det är väldigt diffust. Om det här stämmer så är det ju en väldigt diffus julklapp.
Ja, men det är väldigt bra tänkt. För jag tycker så här, vuxna borde unna sig mer lek.
Jo, så
unna
är
sig
det.
Själva mer. Absolut. Lek. Och då, för oss är det ingen problem. Vi unnar oss lek hela tiden. Det är ju jätteenkelt. Man köper Lego, man köper samlarprylar, man köper tv-spel, man köper brädspel. Alltså, vi är ju supernördiga, så för oss är detta vardag. Men det här är ju ytterligare ett sätt att lyfta fram att fler folk ska göra det här.
Ja, tolkar man det så, det kanske är så det är, alltså så som själva nomineringen lyder, att ja, men vi har vuxenleksaken för att folk ska unna sig och ha roligt. Det kan ju tolkas på väldigt många olika sätt såklart. Är det så att det handlar om att bara köpa saker för att man ska kunna ha kul på sin fritid, så kan det vara ett tält liksom. Lika väl som det kan vara en buttplug, tänker jag.
Ja, eller båda.
Ja, samtidigt.
Nej, men och det jag tänkte på här då, för det, jag tycker det är intressant, för mig är det väldigt mycket Lego den sista. Jag har alltid snackat om Lego, att jag vill köpa coola Lego. Det finns så många coola Lego-sätt. Så jag har alltid köpt så här halvstora till min son istället, så, och han tycker det är jättekul att bygga. Och i år har varit året där jag faktiskt, innan årets julklapp blev utannonserad, börjat unna mig mer avancerade Lego-sätt. Och ha väldigt kul med det. Tillsammans med min son också. Vi bygger olika. Jag har köpt riktigt stora. Jag har köpt en Nightmare Before Christmas, de här husen. Jag har köpt ensam hemmahuset, gigantiskt, och sitter och bygger det hemma nu. Jag har köpt apphuset, Transformers-gubbar, riktigt stora. Och dessutom har jag gått all in och beställt sådana här LED-lampor. Du sätter in dem så du kan styra med kontroll. Så att när du sätter dem här i hyllan sen, så är de upplysta på ascoola sätt och kan blinka och spela ljud och grejer. Så ensam hemmahuset, då blir det ju jul, sådana julslingor över hela så att det verkligen är tänd, och så kan du trycka igång låten.
När det är Halloween då, så bygger du små pumpor och sätter utanför.
Nej, då tar jag fram mitt Nightmare Before Christmas-set som faktiskt är.
Du byter set varje högtid.
Förstår du temat här nu? Det är olika högtider. Så att du
när tar du fram Death Star?
Ja, den har ju inte det, tyvärr. Andreas har ju den. Mm. Så att, nej. Men det är det här med att unna sig de här grejerna. Jag kan säga att fasen vad kul man har när man sitter på kvällarna med detta. Jag är så glad att man har tagit steget till det. Och därför blir jag så glad när detta lyfts fram också. För nu kan fler så här, fan kanske ska unna mig det där som har gått och tänkt på. Så här, ja, gör det. Köp den här grejen. Fixa den här grejen. Och unna dig det på kvällarna. Stäng av tvn ett tag och sitta och pilla och greja med någonting. Eller köp den här fina, coola samlarfiguren. Du bara, åh, den hade varit så cool på min spelhylla, eller entrén där, köp den.
Och jag tänker också för par, alltså i relationer, att man hittar kanske någon gemensamt så här, det här skulle vi kunna köpa ihop. Jag vet inte om det är en legosats eller om det är ett brädspel eller om det är ett tennisset. Men att man liksom, ja, men nu uppmuntrar till att ta sig tid till att göra det där som man kanske inte prioriterar annars.
Ja, men absolut, göra det tillsammans, absolut. Då får du bara motivera den andra till att hitta rätt grej, gå in på rätt håll så här liksom. Så där kan man säga så här, har ni en undran om det, skicka in en fråga, för jag löser jättegärna det. Jag tycker det är asintressant. Jag har inga problem med det alls. Jag tycker att vissa, jag märker på vissa att de har kanske svårt att få med sin partner på vissa sådana här grejer. Men möts i mitten på något sätt då. Hemma sitter vi till exempel nu, och min sambo, hon sitter med sådana här paint by numbers som målar, man har beställt ascool på nätet, och hon sitter och färglägger och grejer. Och den ser hur cool som helst ut. Så när vi sitter hemma på ett stort arbetsbord, jag sitter och bygger ensam hemmahuset, Hebbe sitter och bygger Bumblebee Transformers, och min sambo sitter och kör den här paint by numbers-grejen. Och man sitter liksom tillsammans, lyssnar på musik och grejer med detta. Det är helt underbart.
Mm, vi kör ju fortfarande, och om man då återgår till ett av de julklapparna från förra tidigare år, så är ju brädspelen en sån fantastisk kul grej att plocka fram när det liksom är dags för fredagsmys, eller man får lite tid över. Och sitta där och spela, och det kan man göra med barnen också. Det finns ju spel, nu när barnen börjar bli lite äldre, de är ju 7 och 10 hemma hos mig, så finns det ju dessutom spel som är roligt för samtliga 4.
Ja, men det finns ju spel för alla, det vet ju vi. Det har ju vi haft som ett mission i många år, att försöka påvisa för folk att det inte bara är Monopol, ta bort Monopol, och alla de här hotell och grejerna. Det är schyssta grejer i sig om man
tycker det är kul.
Tycker det är kul. Men det finns så mycket mer, det finns så mycket bra, och det finns folk som, nej, brädspel är inte för mig. Så här, jo, du har bara spelat fel brädspel eller kortspel. Alltså där har man en utmaning. Jag tycker det är jätteroligt att få folk att testa rätt sak. Och ofta när man lyckas hitta rätt så blir de bitna och då är de fast där.
Och det är lite därför också att till exempel Nintendo Switch har gått så jäkla bra. För det är saker man kan göra ihop. Det är inte det här tv-spelet där du sitter och bara kör en person som springer omkring och skjuter. Utan du gör saker ihop. Och vi hade ju fredagsmys för någon helg sedan när dottern sa nu vill jag spela Mario Party. Och det var ju bara se till så att kontrollerna var laddade. Och sen kunde vi ju alla sitta och spela det. Sen blev hon skitsur när jag tog hennes stjärna av misstag. Men det är så dålig förälder.
Men det är ju samma sak i tv-spel. Det är också så här, folk tänker ju att tv-spel är action, det är party, det är full fart. Det är ju inte alltid bara det. Det finns ju hur mycket som helst. Det finns ju liksom, vi spelar ett spel som heter House Flipper. Där du köper ett hus, du städar det, du renoverar det, du målar det. Sen säljer du det och tjänar pengar. Du kan köpa ett nytt ruckel och renovera upp det till exempel. Mm. Och det finns någonting för alla. Det är bara leta.
Ja, så är det. Absolut.
Så är det. Men man kan ju titta på tv också när man har lite tid över. Och jag tänker att Frallan, du om någon tittar ju på tv-serier.
Ja, så är det ju. Om vi tittar på vad vi tittar på just nu, det kan ju vara alltid intressant att pejla in. För det, jag får säga så här, det här, om man tittar på tv-serier, så är det här året varit sjukt bra. Det har funnits hur mycket som helst med Alien, Earth och nu kommer ju dessutom, nu har jag inte ens hunnit rabbla upp alla som har varit, men vi kommer gå in på det lite strax, men det kommer ju också ett par serier som är sjukt hypade. Alltså bara sista månaden nu så kommer ju minst två, ja. Alltså gigantiska serier. Vi kan gå in och prata lite om dem strax. Det har ju släppts en trailer till exempel för både för Stranger Things och Fallout kom ju ganska nyligen. Mm. Så de ska vi ju såklart berätta och peppa lite för. Vad är förväntningarna på dem? Men om vi tittar på vad vi tittar på just nu så ska jag berätta, eller kan du gissa vad jag tittar på just nu, Magnus?
Nej, du tittar på så himla mycket. Jag tittar på så väldigt lite. Jag är så selektiv. Jag väntar på de här jättemycket. Och jag har ju, för min del så har jag tittat på de här för att peppa in för de nya. Och jag har så dålig koll på det. Men du tittar på Alien. Ja. Är den färdig eller?
Vi kan börja med Alien då. Alien Earth, som vi dessutom kommer ha ett avsnitt om, jag och Florian, och kanske någon mer nästa säsong, bygger ju vidare på det här Alien-universumet. Den utspelar sig kanske något år, tror jag det är, efter... Nu ska vi se. Är det strax innan första filmen är det? Och man får ju följa... I Alien-filmen så är ju Weyland Yutani det stora bad boy-företaget. De hette ju från början Weyland Company, tror jag det. Innan de gick ihop då. Så i den här världen som utspelar sig på jorden, äntligen får vi komma ner på jorden till att börja med, så är ju det, förutom Alien vs Predator som inte riktigt tog vara på den möjligheten, så bygger de ju upp en story kring Alien på jorden just nu. Du får följa Weylands företaget hur det är uppbyggt, men också de andra bolagen. För i den här dystopiska framtiden som Alien utspelar sig, så är det ju i dagsläget typ 5 stora bolag som har tagit över världen och styr mer eller mindre. Och det var jävligt gött att få sätta sig in i några av de andra bolagen för en gångs skull. Mm. Och du får man ju framförallt följa ett bolag som heter Prodigy som jobbar med att ta fram nya olika robotvarianter. Han som driver det här har ju någon förkärlek till att bli odöd. Och det handlar ju, många av Alien-filmer handlar ju omkring att på något sätt bli gudar, odödlighet, till och med om vi tittar på de här prequels som kom, Alien, Prometheus och Covenant, så handlade det ju om, första så handlade det om att ägaren där ville liksom han har ju till och med själv sett till så att han är en betydligt äldre än vad man ska vara. Han har ju frist ner sig själv och allt möjligt konstigt. Och drivs ju av att bli odödlig. I tvåan sen, Covenant är det, va? Då är det ju David, alltså då är det den här androiden som på något sätt blir den här guden och skapar annat liv och mixtrar med livet och sådär. Och här i serien så har ju, det här är ju ingen spoiler egentligen för det avslöjas ganska tidigt, men de har alltså hittat en möjlighet att föra över samvetet till en syntetisk robot. Så när du är på väg att dö, det här är ju tanken då, att miljardärerna sen då istället för att frysa ner sig själva så för du över dig själv, din själ kan man ju säga, det, tankar och allting till en android. Men för att prova det här innan man liksom går ut på marknaden så tar man in ett gäng dödssjuka barn, jätteoetiskt, som ändå snart ska dö, Och så för man över deras, bara för att liksom prova att det här funkar. För det är ju liksom, de vill ju inte, kan ju inte gambla med rika människor, Elon Musk och de här, om de inte liksom är säkra på. Så, och till en början så är ju de här barnen, finner ju sig i, jag kan vara frisk, jag kan hoppa, jag kan springa. Och det är ganska så här fint om man känner att men, det här kanske inte är så dumt. Men sen då,
man ger dem en andra chans lite så.
Ja, men det är också så att de är superkontrollerade. Liksom, allting de ser ju företaget.
Ah, de kopplar det så.
Ja, och de utför ju uppdrag åt företaget. Blir lite grann som The Boys, att superhjältarna ägs.
Men kan de styra dem på något sätt?
Nej, inte egentligen. Lite kan de göra. De kan radera minnen och de kan liksom gå in. Men i och med att det är syntetiskt, så de kan ju inte styra dem rent tekniskt. Nej. De är inga robotar på det sättet. Utan det är ju någon blandning mellan en AI som har blivit uppgraderad av någons minnen och tankar och känslor och så vidare. Men de här barnen växer ju. Och de drar ju väldigt många preferenser till Peter Pan. Pojken som aldrig ville bli stor.
Just
det. Det är lite det som är ägaren av Project. Han är som ett barn som inte vill bli stor och han vill skapa sin egen liksom, värld med barn. Liksom. Men när de här barnen blir vuxna sen så får man ju inte vara kvar i det här landet. Och de här barnen de utvecklas ju åt olika håll kan man ju säga. Mm. Och det är klart att när de inser att fan vi har mer fysik och styrka och möjligheter än vad vanliga människor gör. Varför ska de bestämma över oss? Då blir det helt plötsligt. Och dessutom då kanske ganska omogna i sin utveckling. Då blir det en rätt läskig twist helt plötsligt. Och sen då så har vi ju Alien på det. Som då lyckas. Weyland Yutani har skickat ut en forskningsexpedition för att fånga in olika levande varelser runt om i universum. Som de sen då ska experimentera på och undersöka hur de kan använda dem som vapen. Det här skeppet av olika anledningar kraschar på jorden in på Prodigys territorium. Så de snor ju åt sig de här varelserna som de lyckas fånga in till att börja med. Och där har du ju nästa grej då. De här varelserna, jag menar, vi vet ju att alien, vi vill inte ha en alien på jorden. Det är ingen bra idé. Om du dessutom lägger till fyra till liknande varelser som är liknande på det sättet att de är livsfarliga. Och,
men känner de till vad de här är kapabla
nej.
Till? Nej, de är helt nya för dem. Ja, det är så, bara vi som vet egentligen.
Ja, så att de mycket handlar ju om att de forskar på det här. Och barnen får vara med och forska. Så, och utsätts för olika saker och så vidare. Mm. Men det är klart att det är ju bara en tidsfråga innan helvetet bryter lös. Och då är det på väldigt många olika plan. Eftersom du dels har de här barnen som börjar upptäcka sina krafter mer eller mindre. Som du har det här företaget som försöker kontrollera allt och alla. Du har varelser som vars bedrift eller drifter, instinkter går ut på att överleva. Mm. Det är ju egentligen bara djur. Alien är ett djur som en varg eller som ett lejon. Och såklart då ska allting utnyttjas på något sätt. Men i mitt i alltihopa så har du ett par vanliga människor också. Några stycken.
Såklart.
Som då någonstans ska överleva. Och det blir ju jävligt intressant. Det som blir liksom nästan mest intressant är hur du som tittare, vart dina sympatier ligger någonstans. Mm. För där de ligger i början är det inte säkert de ligger i slutet på serien.
Men är den slut nu?
Första säsongen är slut. Ja. Det är precis, och det är väl lite av en nyhet nu då, att de har ju precis gått ut med att nu blir det en säsong 2. Mm. Och det tackar gudarna för det, för att om man var lite besviken på avslutningen av House of the Dragon säsong 2 så blev man ju här så här, fuck, det här är ingen avslutning, det här är en cliffhanger utan dess like liksom.
Men en cliffhanger i slutet på en säsong, det är ju snyggt, men det får ju vara riktig cliffhanger då. Det får inte vara att de bara bygger upp.
Ja, hade det inte
utan kommit, det får hända någonting och sen en liten cliffhanger.
Ja, det är klart att det händer saker. Och grejen är ju så här, det här, när man såg sista avsnittet så visste man ju inte att säsong 2 skulle komma. Då var man så här, men vad fan, sluta. Mm. Nu när säsong 2 kommer så säger man så här, ja, det här har ni planerat länge. Ja. Ni har en plan för det här. Go for it, det här kommer bli ännu mer galet. Och om första säsongen så inser man nu då bara är ett förspel till vad som komma skall, så är det här är magiskt.
Man gillar ju när serier har en plan. Alltså vi måste ju fortsätta på det spåret. Det var ju det som förstörde många serier under tidigt 2000-tal. Att det inte fanns en plan. Utan att det var en säsong och den var egentligen färdigskriven. Och sen fick de ändra om när de blev förlängda.
Lex Lost.
alla möjliga Heroes, Lost, ja. Prison Break eller det, som hade fantastiska första säsonger. Det finns ju en serie som faktiskt har ska avslutas nu, och det är ju jäkligt intressant för den har varit med oss ganska länge, och den, vi har vetat länge att den femte blir den sista säsongen, och här kommer ju en serie som kommer gå ut med en bang. Om man kollar på hur de presenterar avslutningen och när man har sett nu trailers och grejer för det, så känns det som att det här kommer ju vara en av årets största events. Det här är så sjukt hypat så det är helt galet. Vi snackar Stranger Things, och för er som inte vet vad Stranger Things är, så är det en amerikansk science fiction fantasy skräckserie som utspelar sig på 80-talet i staden Hawkins i Louisiana. Indiana heter det väl. Ja. Det handlar om en pojke som försvinner i första säsongen. Det är övernaturliga händelser. Det är en flicka med telekinesiska krafter. Och den här serien har ju någonting som man älskar för det första. För det första så är det Spielberg-känslan. För det andra så är det 80-tals inslagen.
Retrokänslan, ja.
Exakt, för oss som är från den tiden. Och sen är det ju det här rollspel, att det bygger på ungdomarnas rollspelsspelande, och att det spelar in på världen. Du har Vecna, du har Demogorgons, och du har allting runt det. Sen är det ju jäkligt bra karaktärer rakt igenom också. Riktigt bra karaktärer. Så sista säsongen nu, den är ju så sjukt hypad och har varit i många år. Nu är den klar och den släpps i tre delar. Det är lite udda också, att man gör det på det sättet. Och avsnitten är inte som ett vanligt avsnitt, det är långa avsnitt. Jättelånga avsnitt. Det är så här, volym 1 släpps nu 26 november. Den innehåller 4 avsnitt, alla är över timmen. Volym 2 släpps på juldagen med 3 avsnitt, alla är över timmen. Den sista delen, finalen, den släpps på nyårsafton. Och den är en filmlängd. Så det är alltså så många avsnitt och så mycket innehåll. Och när man tittar på, så tänker man så här, ja, men hur kan man fylla det? Men när man tittar på trailern som har kommit nu, vilket jag gissar bara är för de första avsnitten, för de lägger inte in någon.
Nej, precis.
Och då är det så sjukt mycket som ska in på de här avsnitten, så jag fattar att de vill ha detta. Det ser snyggt ut, det ser mäktigt ut, det ser ut som att det händer hur mycket som helst. De har släppt de första 5 minuterna på avsnittet, de är släppta. Och de gör ju så att man börjar tänka lite på vad som egentligen har hänt från början med Will när han försvinner in the upside down world. Så att det här är, du sa ju att det är 2 stora kvar. Ja, det här är ju en av de stora, det är Fallout och den här. Och det här för mig är nog den största i år. Det måste ju bli det. Det är, alltså, det är så många, det som är snyggt också med den här, det är att den engagerar yngre jättemycket och äldre jättemycket. Det här är en bred serie. Det är också det som är Spielberg på något sätt. Du engagerar alla.
Jag tycker det som är, det är lite intressant här, för när vi växte upp så en serie kunde ju bli, det var en stor snackis. Vi hade ju Lost, vi hade Archivex innan det. Det har kommit ett par av de här serierna som alla snackade om, Sopranos, som alla så, det fanns inte så stort utbud. Sen då kanske så tänkte jag ju efter Game of Thrones att det här, Game of Thrones är den här sista serien alla ser, alla snackar om. När man liksom kommer till jobbet, alltså alla var liksom investerade, varje gång så var det någon som strök med, ja. Och det var, hände någonting liksom. Och den känslan och det engagemanget var så sjukt imponerande att man lyckades få det. Men så kände man ju när den här streamingboomen kom att nu är det så många serier så nu kommer ingen lyckas med det. Men så kommer Stranger Things, och precis som egentligen Game of Thrones var, för den var ganska nyskapande och modig. Alltså du har alltså ett diskbänksrealistisk drama i fantasymiljö med ganska mycket blod och våld. Och den skulle kunna vara rätt svårtillgänglig. Fantasy är ju rätt svårtillgängligt. Mm. Det är inte något för alla, och alla tänker på, om man tur så köper folk Sagan om ringen liksom. Men fantasy är ju så mycket mer, och det är oftast förknippat med rätt cringe grejer. Så det var modigt av dem att våga göra den och satsa så stort på den. Men samma sak egentligen med Stranger Things. Förutom då att den är väldigt retro och 80-tal, så, som egentligen skulle vara rätt smalt. Så. Det är inte en crime eller någonting som en action som alla kan gå och se på det sättet. Utan de har ju dessutom vävt in de här rollspelselementen, det övernaturliga, och bara där så skulle du kunna tappa en hel del. Och de fortsätter också så att det blir liksom mer och mer av den varan. Men publiken består. Det är fortfarande en av de största serierna. Det är en sån serie som alla pratar om. Och det är så jävla imponerande. Och jag hoppas ju att Hollywood och streamingtjänsterna verkligen tar till sig av det här. Att det är originaliteten. Du behöver inte köra en adaption eller en spin-off eller en ny version av någon film eller serie. Utan nej, och våga satsa på något nytt.
Ja, och det behöver inte alltid vara helt nytänkande. Det kan vara, alltså, det här är inte nytänkande. Stranger Things. Det här är ju Arkivex för barn.
Eller för vuxna.
Det här är Arkivex möter Goonies.
Egentligen. För vår tid. Ett Arkivex för vår tid, kan man säga.
För vår tid. För den här tiden.
Ja.
Det som är intressant också är att folk tyckte att... Ja, du nämnde ju det här att folk pratar om det. Och det som jag tycker är väldigt viktigt nu för tiden det är att man inte släpper en hel serie på en gång. För då kommer folk inte prata om delarna i den. Då kommer folk prata om helheten. Ja. Har du sett den? Ja, jag bingeade den i helgen. Grymt. Ja.
Kul.
Ja, kul. Det finns så pass många serier som är värda att avsnitten tittas på och sen faktiskt snackas om. Jag tycker det är så jäkla bra av Stranger Things att dela upp det. De gjorde det redan på förra säsongen, delade upp till två delar. Och det blev lite snack däremellan. Så, oh shit, vad händer här? Och nu den här har de dessutom gjort så stort av det att de släpper ner tre delar varav en är på juldagen och en är, eller om det är annan dag jul är det faktiskt nog förresten, och en är på nyårsafton. De sätter liksom en trestegsraket och det sista är liksom the big finale på nyårsafton och det är boom, en hel film. Och sen är det så här, kan de avsluta det? Ja, det får väl se hur de avslutar det. Men på vägen dit kommer vi snacka om detta. Vi kommer snacka om de första delarna. Shit, vad kommer hända där? Vi kommer snacka om de andra delarna. Då bygger de upp igen. Och sen sista då, vad ska hända inför den? Vilka stryker med? Stryker någon med? Vem är det Big Bad egentligen? Är det någon vi inte har sett? Är det Väckna hela tiden? Eller är det Will? Eller är det... Får vi... vad heter den här draget? Tiamat är det va?
Ja.
Är det som är den största busen i Dungeons and Dragons?
Ja, du menar att de väver in det så? Ja, det får vi se. De har väl skapat sin egen värld i Upside Down och då är Väckna den stora bilen.
Ja, jag vet precis. Men det här var kul.
Ja, det här var verkligen kul när de kommer in.
Sista som kommer.
Ja, men precis. De kommer in i Dungeons and Dragons-världen och helt plötsligt så spelar man Baldur's Gate. Nej, men det som blir intressant med det här är ju... Att avsluta en serie som har varit väldigt populär på vägen, och det är ju Game of Thrones också, det är väldigt lätt att återkomma till dem. För där var ju sista säsongen inte älskad av alla.
Nej.
Och den innehöll, även om väldigt många kunde vara med på att det fanns scener och avsnitt som var fantastiska.
Det. Och det har vi gått igenom tusen gånger. Alltså, men den här verkar det som att till skillnad från Game of Thrones så serieskaparna är så måna om att detta ska avslutas på allra bästa sätt. Game of Thrones, de stressade igen. De ville vidare.
Ja, fast jag tror fortfarande att de ville ha det på bästa
sätt. Men det kändes som att de stressade fortfarande.
Ja.
Det här känns ju inte som att de stressar. Här ligger de med tid. De är extra långa avsnitt. De märkte, vi ska fan med få in allting.
Frågan är, för det jag kände var att de tog i för mycket och la fokus på fel saker i sista säsongen av Game of Thrones. Som till exempel det här stora slaget i Winterfell eller King's Landing. Att det tog liksom för mycket tid och fick för mycket utrymme när det som egentligen uppskattas är ju dramat där. Frågan är om det är, man är ju en liten risk. Jag ska absolut inte tro att det säkert blir så. Men i Stranger Things, att man tar i så man spricker liksom. Att det blir så mycket så att det blir too much.
Frågan är vad too much är till skillnad mot too little.
Ja, nej, det är en jävla balans.
Så vi vet ju inte. Det finns ju också chanser att det kan bli så. Men vi får se. Det här är ju upp till bevis. För det här är ju en av den här tidens största serier. Även om det bara liksom är fem säsonger. Vilket är bra. Fem säsonger, avsluta. Det var tanken länge att femman är den sista. Och då har de jobbat mot det.
Och här skulle jag också vilja dra en liten... en liten spaning. Du nämnde tidigare det här Spielbergs-grejen.
Mm.
Och jag vet inte om det här är en trend som kommer mer och mer, men det är intressant för i, precis som du sa tidigare i Stranger Things, så handlar det ju i grunden om barn. I alla fall i de första säsongerna så är de ju barn, nu är de ju äldre så. Och just den här känslan av att barn är utsatta för fara, men också den här gemenskapen som man kan skapa bland barn, och då tänker jag även på till exempel Stand By Me eller...
Ja, absolut.
The Goonies till exempel är, den är så, det är något unikt där. Och jag tittar ju nu på It-tv-serien.
Ja, just det, Welcome to Derry.
Precis. Och jag är egentligen ingen Stephen King-fan och jag gillar egentligen inte It. Jag tycker han är rätt så här tuntigt monster. Liksom, vad är hans krafter? Han verkar vara hur kraftig som helst. Det är inte diffust. Vad vill han? Varför gör han så här? Alltså, jag kan tycka den är... men jag tänker ändå att... Jag gillar att man bygger upp en värld och att det finns en, de verkar ha haft en tanke med. Så jag började titta på den här nya It-serien. Mm. Welcome to Derry. Och jag, mycket av det som jag inte gillar med Stephen King finns ju där. Alltså de här, jag tycker han har en, eller i alla fall i det här sammanhanget, en förmåga ibland att den här skräcken blir tuntig. Det blir too much och det är framförallt när det är lite cheesy, dåliga effekter, och det är det stundtals i den här. Så jag var så, men så gör de det som Stephen King är absolut bäst på, som han även då lyckas med i Stand By Me, men som de även lyckas med Spielberg gör i E.T. eller The Goonies, att man börjar bry sig så mycket om huvudkaraktärerna som är barn. Mm. Och den här utanförskapet som man skapar med barn, men också gemenskapen och det här med att du växer och det saker är nytt och de, alltså, det gör att jag är så investerad i de här karaktärerna, de här ungarna. Så att det spelar ingen roll att effekterna är lite dåliga. För jag bryr mig så mycket om dem att jag vill inte att något ska hända dem. Och precis som i Game of Thrones så är det rätt brutalt. Och vilket gör att jag älskar den här serien.
Jag tänker skitbra också, jag har inte sett färdigt det. Men det jag tycker lite tvärtom när det gäller effekterna. Jag tycker att de är helt perfekta för det är 80-talseffekter. Det ger serien ännu mer 80-talsfeeling. Och jag tycker det passar så bra. Jag blev så glad när jag såg det. I första avsnittet öser de på med de här effekterna. Jag blir så himla glad. Det är så jäkla härliga effekter. Så jag är helt tvärtom där. Men jag tycker den är jättebra så länge. Jag har bara sett tre avsnitt. Jag tittar inte på skräck längre. Jag tittar inte på skräckserier. Men It har jag alltid tittat på. För att jag växte upp med It. Och sen har tittat på de andra två. De är helt okej. Att hans krafter är lite diffusa, det är egentligen ointressant tycker jag. För jag tycker att han ska vara oberäknelig. Du ska inte veta. Jag tycker det på något sätt gör honom lite unik. Det. Sen att han är en clown är ju läskigt bara i sig. Men ja, jag gillar den så länge. Jag tycker det är jätteintressant. Så att den ska vi snacka mer om när vi summerar året sen när den är klar.
Absolut. Och sen så är jag absolut... Om vi finns någon riktig sån Stephen King-nörd där ute så får man gärna höra av sig till oss. För jag skulle vilja analysera det är Stephen King själv, för han har gjort så himla många verk med varierande kvalitet, men kanske just den här It-serien. Vad är It egentligen? Loren kring det här och allting som leder upp till böckerna, men han återkommer ju med, vad är det, 27 års mellanrum eller något sånt där.
Ja, jag tror det.
Och alltså, här, det känns som att det finns, Stephen King har ju koll på läget. Jag skulle vilja ha bättre koll på läget. Så finns det någon där ute som är så här, shit, jag har koll, kontakta
Geekpodden
på Facebook är väl bäst.
Något annat man kan göra när hösten nu är här. Nu är det, alltså idag på riktigt, jag var nere och skrapade rutorna på bilen och ryckte och slet i dörrarna. Det är helt fruset. Nu blir man påminn om att jävla vad vädret påverkar en. Och någonting som är jäkligt intressant tycker jag, det är när man spelar tv-spel och man spelar ett spel där vädret faktiskt påverkar. Jag sitter och spelar just nu Ark Riders, som är ett spel som är gjort utav svenska Embark Studios. Där är det folk som var med och startat upp DICE, som är kända för att göra Battlefield-serien nu. Vi har länge letat, jag och vänner som spelar, vi har länge letat efter ett spel där man kan samarbeta och lite som The Division, Tom Clancy's The Division, där man liksom jobbar ihop i team för att överleva i en värld, oftast en postapokalyptisk värld. Det är himla trevligt på något sätt. För det är gött, för man kan hoppa in i det, sen kan man lämna det och så är det riktigt värld man är inne i. Och det vi har hittat nu då, det är ju Ark Riders.
Är det ett spel som går under den här kategorin Survival Games?
Ja, det här är alltså, det är ett actionspel som det är PvP och PvE, alltså player versus player och player versus environment. Så att i samma, så här funkar spelet. Det är ett spel, det är en extraction shooter kallas det. Det handlar om att du ska samla mycket saker. Så här, vi lever under jord. Vi lever i ett tunnelbanesystem under jorden. För det har hänt massa skit på jorden och robotar har tagit över. Och vi tar oss upp till ytan och samlar ihop grejer för att sen plocka ner och bygga om och överleva och ha oss. Och det vi gör då när vi åker upp på ytan, då kommer vi upp i olika världar, vi åker till olika stationer då som vi har lyckats låsa upp i det här tunnelbanesystemet, då kommer vi till olika delar av den här världen.
Och allting är online då, så allting är en online-värld?
Det är alltid online, ja. Men du möter inte bara online-människor utan det finns ju PvE, robotar,
NPC, ja.
Precis, NPCs. Och grejen är då att när man går upp här då, så är det ju en stor värld och den är Den är trashad såklart. Det är jättevackra kartor. Det är byggnader, det är underground, det är skog, det är träsk, det är berg. Det är alltså jättevarierade miljöer. Du är alltid utsatt. Blir du skjuten på så dör du oftast ganska snabbt direkt och får åka ner igen. Och alla grejer du hade med dig förlorar du. Varenda liten pinal. Och så kommer du ner till grunden och så har du liksom ingenting kvar om du inte har samlat massor.
Inte kläder heller.
Jo, det har du. Där nere har du ett litet förråd där du samlar allting och det kan du utveckla och bygga upp det för du kommer samla mycket saker. När man drar sig ut i den här stora världen, vi säger att vi är, du och jag spelar nu. Vi har kommit upp, vi bestämmer oss att kolla på kartan. Shit, här har vi ett gammalt sjukhus här i närheten. Vi går dit, kollar liksom uppe i luften, finns det några svävande robotar som går där och söker efter oss, för de åker runt och letar efter människor. Nej, det klarar vi oss. Vi smyger in. Och inne där kan det hända vad som helst. Där kan det finnas små robotar i form av robotspindlar eller rullande bollar som skjuter eld på dig. Det kan finnas riktiga människor som du inte ser för de är inte utmärkta. Men det kan dyka upp en människa plötsligt och bara, hej, skjut inte, skjut inte. Jag är också här för att leta efter saker. Så kan man välja då, vill skjuta han? Eller vill vara snäll mot han? Och ni båda fortsätter att leta i detta sjukhuset efter saker ni kan behöva. Du öppnar skåp, du letar i lådor, du bryter upp dörrar. Fyller på din väska med grejer. Försöker överleva så länge du kan. Och ner med grejerna igen till ditt boende.
Det kommer ju, vi nämnde det lite grann tidigare. Vi kommer inte gå in så mycket mer på det. Men Fallout är ju en annan tv-serie som kommer komma i år. Som också är väldigt hypad. Som hade en fantastisk första säsong. Och som bygger på ett tv-spel. Där, jo, i Fallout så släpptes det ju ett spel för, jag tror det var det senaste spelet, som heter Fallout, och en siffra, hjälp mig.
4.
Nej.
76.
Ja, 76, tack. Som också var en online-värld, där, som vi också var ganska peppade på inledningsvis. Mm. Där man var ett, liksom ett team, man skulle bygga upp sin egen bas och så vidare. Och där hade ju, om jag förstod det rätt, då var man på en karta såklart.
Yep.
Och i den här kartan, a.k.a. servern, så var det x antal lag. Sen fick det inte vara mer för att då skulle världen bli för överbefolkad. Liksom. Mm. Är det samma upplägg i det här spelet? Att du är på varje server är på en karta där det finns visst antal teams? Liksom.
Alltså du, när du går in på en karta, då är det ju, då, den är igång i 30 minuter. När 30 minuter har gått, då måste du ner under jord igen. För sen börjar det bombas. Och ner under jord, då finns det utmärkt på kartan, finns det olika hissar ner. Få, ganska få. Och de stängs en och en under de här 30 minuterna. Så det kan hända att du har otur och den hissen som leder ner, som är bredvid dig, den stängs nu. Då får du kolla på kartan. Var är närmsta hiss ner? Okej, den är bort dit. Vi måste springa 800 meter. Då får vi springa och det tar en liten stund. Och sen finns det också, när du kallar på hissarna. Det är inte så att det är tyst, utan det blinkar och det låter för hissar. Då hör ju folk utanför. Människor hör att du kallar på hissen och robotar hör att du kallar på hissen. Så de drar ju dit. Så robotarna lyckas överleva dem. Gött, grattis. Och så kommer hissen. Men då kan det ju ligga människor och vakta på dig för att skjuta dig precis när du ska in i hissen och ta allting. Absolut. Men det är det man får välja då. Man får ju ta ett beslut på vem ska man vara. Ska du vara en av dem som letar och samlar och jobbar för överlevnad? Eller ska du vara den som skjuter folk för att bygga upp och ta det andra har tagit så du slipper jobba och leta? Du kan hitta ett jätte... Det är så när man letar, det är också det här som är det intressanta. Jag tycker att det är otroligt tillfredsställande att gå ut och bara luta och leta efter saker och kanske hitta den här epic-grejen, legendary-grejen som, oh shit, kolla här, en sniper som är legendary, eller ett tillbehör som jag behöver för att crafta någonting här nere. Så samlar man på och så kan man träffa folk också och vi kanske kommer överens du och jag när vi möter varandra, att vi skjuter inte varandra. Hur går det för dig? Om jag letar efter, jag behöver en glödlampa. Och du bara, ah fan, jag kan hjälpa dig leta efter den. Så håller ni ihop, för du pratar ju med dem i det. Och så går ni upp och letar och så, ah fan här, och så kan du lämna över den till han. Och sen, tack för idag, och så går vi åt skilda vägar. Vi dödar inte varandra. Det är ju drömmen.
Nu har jag tre frågor här. Mm. Den första är, om man då lyckas ta den här hissen ner och man får med sig någon från ett annat lag, kommer den ner till ens egna bas då?
Nej, där bryts det och så är du inne i en meny där du har ditt, där du kan handla av olika säljare.
Så det är som en teleporteringshiss egentligen, ja, du, när man åker precis till sin specifika
du
bas.
Du går ner till din hub där nere, där du kan handla, du får uppdrag, quest, det finns, det, du craftar där nere. Alltså det finns massa grejer att göra där nere.
Säg då, fråga nummer två då. Om man då åker upp igen och man har lärt känna ett annat överlevnadsteam någonstans längre bort. Mm. Är de med igen då? Eller slumpas det helt nya kartor?
Om du åker upp solo, du kan välja om du vill gå upp helt själv. Mm. med en kompis eller med två kompisar. Om du då vill träffa samma team igen, då får du bli kompis med dem. Så att du lägger till dem som en kompis i spelet. Mm-hmm. Då kan du göra ett lag med dem nästa gång. Och så kan ni åka upp tillsammans och välja någon av alla kartorna. Och så äventyrar ni tillsammans där. Men chansen att du springer på dem spontant, den kommer nog inte hända. Det är 4 miljoner spelare.
Mm. Nej, okej. Okay. För det är det jag menar. Att om de är liksom, säg att man är 4-5 lag med kompisar som spelar. Och så åker man oftast upp till samma kartor. Alla de här 5 lagen. Men så är det inte.
Nej, det är inte. Nej, det är inte. Det hade inte varit bra. För grejen med detta, varför det är så magiskt, är för att det är så intensivt. Även om det är lugnt, så är det liksom, det är en spänning hela tiden. Du kan inte bara springa runt och kasta dig in i hus och leta saker. Det är saker som ser dig hela tiden. Det är robotarna, det är människorna och det är tiden du måste hålla koll på. Det är så mycket. Och hittar du en grej som du verkligen vill ha med dig ner, då vill du inte bli skjuten. Då kan du inte bara springa. Då måste du vara beredd på att kolla, var är folk? Var är robotar? Kommer det människa? Prata med den och se till att, okej, okay, är vi vänner eller ska jag stå? För det kan bli standoffs i en korridor. Jag har varit med dem så många gånger. Bara, skjut inte! Och den där bara, Vad gör du här? Jag letar. Och så skjuter den mig. Kan man istället kanske komma överens? Vi skjuter lite varandra. Mm. Vi går åt olika håll. Eller så delar vi på grejerna. Mm. De håller ju inte alltid vad de lovar ändå. Men det är det som är grejen. Du vet inte vad du har framför dig.
Men, och då är min tredje fråga här då. Hur många är man, kan man vara i ett lag? Liksom? Det handlar ju om, det är som en fotbollsmatch. Är du 11 så kan du lägga upp en taktik. Är du 5 så har du en annan taktik.
Du kan vara 3. Men grejen är, hade du kunnat vara fler så hade det varit för stora team. För grejen är att du ska vara små team. För du går upp helt själv, då oftast då så kastas du upp på en karta där andra har gått upp själva också. Mm-hmm. Men då kan du gå ihop med folk där. Men det hade varit oschysst om du gick upp själv på en karta med massor av trippelteam. Du tar ju inte de 3 till exempel.
Men vad händer om du och jag, Emil och Patrik vill spela det här? Då får ju en sol, och det är ju jättetråkigt för den.
Absolut, eller så kör vi 2 team och så sitter vi och snackar och ser på olika kartor. Ja, och så kan vi när alla har kommit ner sen, så kan vi dela upp teamen och byta runt med dem hela tiden.
För det är bara, så man kan ha mer än 2 kompisar var? Och liksom,
fast inte på samma karta bara.
Inte på samma karta, okej. Okay. Ja,
så är det. Men det är det som är så jäkla bra med detta. Och Embark Studios har ju en plan för detta också. De släpper ju nya saker. Nu i veckan kommer det en ny karta. Helt ny karta som den inte community får hjälpa till att låsa upp den. De har satt en spärr. Ni måste samla ihop så här mycket av de här sakerna och skicka in här. Då låser vi upp kartan. Det kommer nya vapen, det kommer nya fiender, det kommer nya quest, det kommer nya väderförhållanden. Det var det jag ville komma in på, väder.
Nu
i december då så kommer det ju snö till exempel. Mm. Och alltså, hur de får in vädret är helt underbart. Du går runt och bara, jag njuter av hur det ser ut. Ljudet i spelet är helt magiskt. Du måste ju sätta på det lura när du lirar. För fotsteg till exempel, när folk går någonstans, måste du ha stenkoll på. Du lär dig ljudet av vilken robot det är som är i närheten av dig. Är det en Hornet som kommer här uppe? Eller är det en Bombardier? Alltså, vad är det för något? Eller det stora The Queen som är en gigantisk stor spindel, robotspindel som är flera meter högre än er alla. Gigantisk verkligen. Som vaktar den här vad heter den? Harvestern som landar i mitten, som man ska in där det finns superfin loot. Livsfarligt. Jag har spelat en vecka nu. Jag har inte ens varit i närheten att komma in i en sån här harvester än så länge. Jag är på utkanterna. Jag smyger runt i hus för att samla upp och bygga upp till att ha med mig riktiga vapen.
Men kör du själv eller vilka kör du med?
Jag kör själv, jag kör med brorsan, jag kör med Kristoff. Så att vi har varit 3 stycken som har kört, och det är så jävla mysigt. Just det här med att hålla ihop och hjälpa varandra. Blir någon nedskjuten, okej. Han får krypa in i ett hörn, så får jag försöka rädda honom och upp med han igen. Okej, vi får ta dem där borta. Spring snabbt som fan. Nu håller på att stänga den hissen där borta. Den stängs om 30 sekunder. Vi måste ner. Annars måste vi springa till andra delen av kartan. Och då är chansen stor att vi inte får med det vi har med i våra fickor just nu. Och vad är det vi är där uppe för? Jo, att fylla fickorna. Så, Ark Raiders är mitt tips till alla ni som vill ha ett sånt här intensivt, härligt, spännande, kniven mot strupen spel som ni kan spela både själva och med vänner. Det är helt underbart än så länge. Och tanken är att de ska släppa grejer under 10 år, säger de. De har 10-årsplan. Fortsätter de med det i det här tempot, eller i den här kvaliteten ska jag säga. Det behöver inte vara tempo på det. Fortsätter de med det, så kommer detta vara ett spel som är kvar väldigt, väldigt länge. Och det är kul att det är svenska Embark Studios som gör det. Så hatten av för Ark Raiders, och mer om detta framöver.
Grymt, det lät faktiskt jättespännande och jag blir alltid sugen när du berättar om spel och provar de här spelen. Ett annat slags spel för de som gillar kanske mer rollspel. Så har jag en liten spännande nyhet nu. Det finns ju extremt många rollspelsvärldar. Man kan spela i Cthulhu-världen, man kan spela Drakar och Demoner eller i Dungeons and Dragons om man gillar fantasy och så vidare. Ett universum som har vuxit ganska mycket det senaste, det är ju Godzilla, eller monsteruniversumet med King Kong och Godzilla och så vidare. Och nu har man börjat utveckla det första riktiga, alltså tabletop-rollspelet i Godzilla-världen. Och här då, så, det här är ju en nyhet, så jag vet inte alls hur det är att spela. Men tanken är ju att man är en del av det här teamet som kallas för GeForce. Det är ju vedertaget i den världen. Och då är man en av de här som, man jobbar helt enkelt för att skydda människor mot de här kaijus, heter de här stora varelserna. Och där finns ju Godzilla är väl en av dem och King Kong en annan och så finns det ett gäng sådana till. Och den bygger ju på den, världen bygger ju på det som har lanserats både inom filmer och comics. Så att det är en ganska välkänd värld. De här spelarna ska ju då ge civila skydd. Det blir liksom moraliska beslut som måste tas och så vidare. Intressant sätt ingen då. Lite annorlunda mot annat.
Vi har ju spelat Alien ihop.
Ja.
Och det tycker jag ju var asbra, men det är också väldigt begränsat till vad man är och utrymme och sådär. Nu ska ju en stor Godzilla figur få plats och du ska antagligen röra dig i en stor stad, tänker jag då.
Ja men här, så det är ju två, Alien ska ju vara klaustrofobiskt. Ja. Du är ju på en station eller någonting där du inte kan fly överallt.
Men det känns ju mer styrt då, alltså det känns ju mer öppet på vad man skulle kunna göra i en Godzilla
då. Ja, precis. Så att det tycker jag är ganska intressant. Alltså du kan röra dig på ett annat sätt och du kanske, ja men jag tänker mig du är på din bas. Ja men du får en indikation på att det, du får signaler på att det rör, alltså det är någonting där borta i Japan eller på...
Ja, för det är hela jorden.
Ja, så tänker jag.
Du får dra iväg till...
Ja, precis.
Jag tänker sig UFO.
Ja, UFO, exakt.
XCOM.
Ja, exakt.
Ja, underbart.
Och sen en annan sak som gjorde att jag tyckte det här var lite spännande är att alltså alla rollspel har ju olika mekaniker och väldigt många är ju tärningar. Du ska slå x antal tärningar och komma upp till en viss siffra eller under en viss siffra. Liksom. Här är det, istället för traditionella tärningskast så ska man lösa spelets handlingar och konflikter med kort. Och då finns det en, kortlekarna är 52 olika kort med olika färger och kombinationer och så vidare. Och där du då såklart samlar på dig olika kort när du gör din karaktär som gör olika saker. Och det är de här, istället för att slå tärningar så drar du kort. Vilket gör att du får en helt annan mekanik. Och jag har aldrig varit med om det här förut. Och jag har ingen aning om hur det kommer funka. Och det är ju väldigt så här... Men jag tycker om tanken att man tänker nytt och bygger upp istället då för att Alien är ju så här, där har du 10 tärningar och räknar antal sexor till exempel. Och du ska ha, är det riktigt svårt ska du ha 6 sexor eller 3 sexor räcker för det ska vara väldigt svårt. Medan då till exempel i Sagan om ringen, One Ring eller i Dungeons & Dragons, då har du de här 20-sidiga tärningarna eller 6-sidiga tärningarna som du ska slå för att få en så hög summa som möjligt. Hur kommer man bygga upp ett kortsystem för att få en motsvarande effekt? Det är jävligt intressant ändå.
Ja, det är intressant. Man har spelat mycket brädspel där det är mycket tärningar blandat med hur korten påverkar. Men tar man bort tärningarna helt? Det kommer ju funka säkert svinbra. Folk är ju så fruktansvärt bra på att designa spelmekaniken nu för tiden. Så att det kommer säkert bli hur bra som helst.
Ja, men jag är nyfiken på att prova det här. För att
men nu känner jag att nu saknar jag tärningslag. Ja, jag saknar redan.
Vi sitter och gör tärningslag i luften.
Ja, men nu ska jag försöka göra det. Jag är redo på att kasta direkt. Jag ska dra ett kort nu. Ja.
Och spelar man så här Dungeons and Dragons då är man kanske någon riddare, någon tjuv och någon assassin och någon magiker och sådär. Här istället så kommer man då kunna, då kanske någon blir, det här är jättesexiga titlar nu, men ta på dig rollen som fältingenjör, pilot, räddningsledare, vetenskapskvinna. Alltså du blir ju väldigt, du får välja någon av de här som är i ett, skulle vara naturligt i ett team. Att vara tjuv i det här sammanhanget, eller magiker, funkar ju inte.
Ja, det blir också lite så här, på svenska engelska. Här är jag är fältingenjör, eller I'm a field engineer.
Ja, precis. Ja, men det är klart att det finns ju massa olika funktioner. Det är någon som forskar fyller ju en funktion, den som lägger logistiken fyller någon annan. Så att när man då liksom råkar ut för, du kan ju aldrig slåss mot en Godzilla på något sätt.
Nej, men precis, logistiken är viktig. Det är ganska intressant. Jag ska dra en parallellösning till spel jag är intresserad av. Det finns ett, jag lånar den här ämnet på jättefort. Det släpps ett spel som heter Dispatch som är till ja, PlayStation och data och Xbox och grejer. Och det handlar inte om att du är superhjältespel. Du fightas inte, utan du är den som sitter och tar emot samtalen och skickar ut vilka hjältar som ska ut på vilka uppdrag, vad de ska göra, dialogerna påverkar spelet. Det är också så här, underskatta
ett management-spel. Ja, precis.
Nej, men underskatta liksom inte den som sitter och ska dra i trådar och ser och liksom ha koll på och vad som ska skickas. Nej,
precis. Han som sitter i bilen med datorn.
Exakt.
Ja. Nej, men det här ska lanseras i alla fall på Kickstarter i mars nästa år, 2026. Och så att vi kommer ju säkert få massa uppdateringar tills dess. Men jag följer det här med otroligt intresse. Just att det är inte ett traditionellt tärningsspel-rollspel. Och att det är en värld som faktiskt kanske, vad jag vet, inte gjort. Det är ju en licens såklart, men det har ju inte gjorts ett rollspel i den här världen tidigare. Så att, ja, vad känner du i peppometerskalan?
Ja, men det är lite som du sa när jag berättade om spel. Jag blir alltid pepp när du pratar om rollspel. Och efter att vi spelar Alien så är jag ju, jag vill ju alltid spela sådana här spel där man är ett litet team som ska ta sig an någonting. Sen hur? Ja, men det spelar liksom ingen roll, för jag anpassar mig. Jag tycker att det är roligt varje gång, för det är spelarna som gör det. Så att jag är alltid pepp. Nytt tema, kötta på bara. Jag är ju den som dessutom nästan aldrig spelar rollspel, men jag har ju köpt på mig massa rollspel som jag inte lärt mig än, men någon gång. Och jag går fortfarande runt i affärer och tittar på rollspel och bara, det där. Men, nej, men alltså, jag är alltid sugen. Det låter jätteintressant.
Kanske kan det bli en bra egen födelsedagspresent någon gång i julklapp, på att säga, men det har inte släppts än. Så att, ja, men jag är pepp. Det är mycket kul som kommer nu, och mer kommer det ju bli såklart framöver.
Ja, nej, men det är än så länge ett jäkligt bra år, och vi närmar oss slutet på året, Fredrik. Det är ju i mitten på november nu. Vi går snart in på jultid.
Ja, och då kommer man ju osökt in på vuxenleksaker.
Nu kommer vi för alltid tänka på vuxenleksaker när vi tänker på jul.
Julklappar helt enkelt. Ja. Julklappar, kanske julfilmer, men julklappar är ju någonting. Och då är det så här, vad tänker du kring nördig julklapp i år, Magnus?
Jag har inte ens tänkt på det, men jag tänker så här. Jag tänker Lego. Mm. Faktiskt, för det finns Lego för alla. Har du sett de här blommorna till exempel?
Ja, men det har ju verkligen blivit en, från att ha varit barn till ungdomar till, nu börjar det bli, men just som du säger, byggmodeller.
Ja, men alltså, det var ju ganska länge sedan som Lego faktiskt var för vuxna. Ja. Alltså de här stora modellerna är ju asdyra, de är jättesnyggt utvecklade och det är en fröjd att bygga.
Ja, men tredimensionell pussel typ.
Ja, precis. Ja, men, och det är fantastiskt, det har funnits länge, men nu har de börjat hitta mellantinget mellan pyttebuss, bilar, grejer och de här jättestora som är intressanta för alla. De här blommorna, jag trodde aldrig det skulle bli en grej. Men när man tittar på dem, det är jäkligt coolt. Ge bort liksom, nu fanns det adventskalender Lego med en blomma i varje lucka. De är ju skitsnyggt designade. Och så sätter du dem i en fin vas sen. Så har du en sambo hemma som tycker att Lego, fan. Jo, men sätter ihop och bygg och ge henne eller honom en sån bukett finns det man kan köpa. Bygg ihop den och sen kan de sätta den i en bukett i sovrummet och visa kolla den här, den har jag byggt, det är en bukett.
Och det är skitbra, för jag är allergisk mot blommor vanligtvis.
Ja, precis.
Så att, för mig är det ju superbra.
Och jag har dessutom övertalat mig själv att de här jag har köpt in nu, det är ju säsongsgrejer också, så varje jul nu ska jag bygga ensam hemmahuset. Och det är klockrent, du tar ju fram julpynt varje jul. Då kan jag lika gärna köpa en riktigt påkostad som varje år kan ha kul att bygga. Så jag blir spärd att bygga det nu, och nu sitter jag och bygger själva tjuvarnas bil som de kör runt med. Sen ska jag gå loss på huset. Så att mitt tips är Lego, och det finns någonting för alla.
Grymt. Bra tips där, Magnus. Ja, mitt tips, alltså jag är ju snöat in på det här med brädspel såklart. Så att jag brukar alltid införskaffa mig något brädspel. Och jag blir mer och mer sugen på att köpa Ark Nova, där man bygger en egen djurpark. Det här är ju ett spel kanske för dem som tycker om att lägga lite tid när de spelar brädspel. Mm. Det är inget spel som går på 40 minuter, utan här kan du räkna på kanske 3 timmar. Och det som är kul här är att det är en kombination av att du ska liksom få din djurpark att gå runt, men du ska också, tanken är ju precis som en Nordens Ark lite grann, att du ska, det är en ekopark, så du ska lägga, du vill återplantera djuren ute sen. Du får jättemycket poäng när du gör det. Men när du tar ett lejon och sätter ut den i naturen igen, så får du jättemycket poäng på den skalan, men du tappar ju attraktionsvärde i parken för inget lejon längre. Så att det är en härlig kombination där. Och just det här när man sitter, alla spelare, man kan vara 4 stycken, har ju olika strategier. Vad satsar de på för djur? Vad satsar de på för park? Och så ska man säga, det där djuret vill jag ha. Jag måste ju allt för att ta det där djuret innan någon annan tar det. Och, det är jävligt roligt. Och det är inte så här, man kan vara lite elak mot varandra, men det är inte det. Man kan ta bort det med elementet om man tycker det är jobbigt och någon är dålig förlorare. Men så det är inte det går ut på. Men framförallt, du interagerar med varandra utan egentligen att behöva vara elak mot varandra. Du kan se till att du tar vissa saker först och det påverkar spelet. Men det är inte så att du förstör varandras djurparker.
Det är väldigt kul när spel utvecklas så att du kan spela det på olika sätt. Så att jag satsar på det, du satsar på det. Jag har ingen plan från början, men nu blev det så. Och så någon råkar satsa på samma. Det är alltså redan i Seven Wonders var det ju så, vad heter det som vi spelar, heter Terra Nova eller Terra...
Terraforming Mars?
Terraforming Mars också. Ja. Men du hade ett annat som var med
Planet.
Planet heter det kanske. Mm. Ja. Många spel har i alla fall det här med att du kan satsa på och spela spelet på olika sätt. Jag tycker det är jäkligt smart. Fortsätt med det. Det är så jävla roligt att kunna. Man vet inte riktigt hur man ska spela det innan man har startat. Du vet inte vad du kommer satsa på. Det är bra.
Ja, men så vill man ha ett vill man gå all in på brädspel, så tycker jag Ark Nova är ett jättebra spel att köpa till jul.
Grymt. Hörrni, det kommer mer jultips när vi närmar oss jul. Vi har flera avsnitt kvar på säsongen. Men dagens avsnitt utav Geekpodden har faktiskt nått sitt slut, och vi vill påminna er om att glida in på www.guldpodden.se, rösta på Geekpodden i de kategorierna där ni hittar oss. Sprid gärna till vänner och bekanta, och då får ni en digital kram av oss allihop. Vi som är idag, vi tackar för oss. Jag heter Magnus Sörensen.
Och Fredrik Forninger.
Vi hörs nästa vecka. Ha det bra.
Ciao! Hej!